Välkomna till lektion nummer 3 i distanskursen PDA-applikationer med .NET. Om vi tittar på webbsidan som den här lektionen har så är det inte mindre än 27 olika bilder som vi ska prata om. Och vi börjar med den första som säger lite grann om Visual Studio.NET. För det vi ska prata om idag är dels Visual Studio och sen om programmeringen, hur man skriver Compact Framework-program i Visual Studio. Visual Studio kan användas för att skapa applikationer av flera olika slag. Dels så kan man skapa .NET-applikationer, alltså den här typen av kompilerade program som körs i en virtuell maskin eller just-in-time-kompileras. Och man kan också använda den för att skapa native kod, alltså riktig maskinkod för en riktig dator. Och det går också att skapa olika typer av applikationer som fönster- och konsolapplikationer, alltså grafikbaserade respektive textbaserade applikationer. Om vi tittar på bilden här som finns som bild 1, den här skärmbilden av Visual Studio, så ser vi att det är en typisk integrerad programmeringsomgivning. Vi har till vänster här så ser vi i fönstret källkoden som man kan jobba med. I mitten så har vi en verktygslåda med lite olika saker som man kan använda för att bygga grafiska gränssnitt. Ute till höger så har vi vad som ingår i det här projektet. Bland annat ser man att det står form1.cs en liten bit ner i det här vita fältet till höger, och det är alltså formulär nummer 1.c-sharp står det för. Det är det som vi har här i kodfönstret till vänster. Och längre ner så kan man få felmeddelanden från kompileringen, och det går att köra programmet i den här miljön och det går att debugga. För att det ska gå att provköra programmet så finns det också en emulator. När man jobbar i den vanliga skrivbordsmiljön och skriver vanliga program som ska köras på i den vanliga skrivbordsmiljön, då kan man ju köra programmet på datorn som man sitter vid. Men ska man jobba med en handdator så måste man antingen ha en speciell handdator bredvid kopplad till datorn som man kan provköra på, eller så kan man använda emulatorn som finns i systemet. Och på bild 2 här så ser vi just emulatorn med en liten enkel applikation med några knappar och textfält som vi har kört igång. Vi tittar också på bild nummer 3, för där har vi just en riktig handdator. Bara för att visa då att det blir ungefär samma utseende, eller det blir till och med precis samma utseende på handdatorn, den riktiga handdatorn, som det var i emulatorn. Så att det går ganska bra att provköra program i emulatorn. Däremot kan det ju hända att det finns skillnader i hårdvara, till exempel en sån sak som hur skarp och ljusstark skärmen är, eller om det finns ljudmöjligheter och liknande så. Går vi sedan ner till bild nummer 4 så ser vi uppradat där dels handdatorn, sen emulatorn och så Visual Studio, och vi ser då att i Visual Studio så har vi dessutom någonting som vi kallar designverktyget som vi kan använda för att bygga grafiska gränssnitt genom att dra dit och flytta runt knappar och andra saker. Vi har alltså samma program här i tre olika tappningar. Dels på handdatorn, dels i emulatorn och sen i designverktyget. Detta är ju en distanskurs och meningen är att man ska sitta hemma och programmera. Och då måste man ha tillgång till Visual Studio. Därför så tittar vi på bild nummer 5 och den handlar just om hur man bär sig åt för att ladda hem Visual Studio. Det ska ske med någonting som heter MSDN Academic Alliance, som är Microsofts sätt att tillgängliggöra program för studenter och lärare på universitet och högskolor. För att det här ska fungera nu så måste man vara registrerad på kursen och ha aktiverat e-postadressen, och då ska man då så småningom redan ha fått eller få ett brev där det står vilken webbsida man ska gå till och vad man har för lösenord och loginnamn. Tittar vi sen på bild 6 så ser vi att nu vi inloggade då på den här MSDN Academic Alliance, så ser vi att det finns några olika program som man kan ladda ner. Dels har vi Visual Studio.net och dessutom Windows XP och sen dessutom Visio som är någonting som ingår i Office. Däremot kan man inte ladda hem hela Office-paketet. Jag rekommenderar att har man en bredband och hyfsat snabb uppkoppling så är det enklast att ladda ner Visual Studio med det alternativet som heter Download. Om vi nu antar att man har lyckats ladda ner Visual Studio så ska man installera det. Och exakt hur det här går till i början av installationen kan variera lite beroende på hur man gjorde när man laddade ner det. Men jag fick i alla fall en ISO-image, alltså en avbildning av en CD-skiva som man kan bränna på en CD-skiva i sin CD-brännare. Och på den skivan så fanns en självuppackande zip-fil med NDSNX:er då, men med som egentligen är ett zip-arkiv. Den kunde man packa upp och när den var upppackad så påbörjade den installationen av Visual Studio. Och tittar vi på bild 7 här och bild 8 så är det just upppackningssteget när zip-filen packas upp. Och går vi ner till bild 9 så har då efter upppackningen av den här zip-filen så har installationen startats och det första steget där Visual Studio.net prerequisites, hur man uttalar det på engelska, alltså krav på saker som krävs för att använda och installera Visual Studio.net. Går vi ner till bild 10 så ser man då vad som händer när man ska installera dessa krävda saker. Och på bild 11 så det som hände där var att den ville ha Windows 2000-CD:n, att man skulle använda den för att installera de här sakerna. Och har man då inte tillgång till en Windows-skiva så kan det hända att man får problem här. Men då kan man hoppa över det här steg 1 i installationen. För det som ska installeras här det är webbserver Jox, Internet Information Services och Frontpage. Server extensions som det heter, som är saker då som behövs om man ska göra webbtillämpningar. Och jag provade inte själv, men jag tror i alla fall att det fungerar att köra Visual Studio även utan att ha installerat de här sakerna. Går vi sedan vidare till bild nummer 12 så kommer då själva installationen av Visual Studio. Steg 2 här i installationsprocessen. Där så installerar man Visual Studio och det blir ett antal fönster som man får bläddra sig igenom här som jag inte tar med här. Steg 3, då kan man installera dokumentation. Det hade jag ingen så det gjorde inte jag. Och i steg 4 så kan man installera servicepackar, men det lyckades inte jag riktigt med. Däremot så, ja, det blev fel när jag försökte göra det. Jag vet inte om det berodde på brandväggar och saker som min dator stod bakom. Men i vilket fall som helst, trots att steg 4 inte fungerar så kan man använda vanliga Windows Update för att ladda ner en del saker. Och tittar vi här på bild nummer 13 så har jag då kört Windows Update och fått några stycken patchar, alltså servicepackar för dels för Windows 2000 som inte har med .NET att göra. Men sen längst ner här då så ser man Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1. Så att det är då en servicepack för .NET som hör ihop med Visual Studio. Om vi nu faktiskt ska försöka göra någonting här med Visual Studio och anta att vi lyckades med installationen så kan vi titta på bild nummer 14. Där så gör vi inte så mycket mer än bara startar systemet, startar Visual Studio. Så därför tittar vi vidare på bild nummer 15 och ser vad som dyker upp då. Och då får man det här Visual Studio-fönstret som vi såg redan i början av den här lektionen. Vi ska nu skapa ett projekt och om vi tittar på bild 16 så är det det vi gör. Vi klickar på File i Visual Studio-fönstret. Vi väljer New och när vi kommer till en submeny så väljer vi Projekt, alltså New Project. Och när vi har gjort det så får man upp ett litet fönster där man får välja vilken typ av projekt man ska skapa med Visual Studio. För som jag nämnde då så kan Visual Studio skapa alla möjliga projekt. Dels i olika typer av programmeringsspråk, Visual Basic, C#, C++ och så vidare. Och man kan skapa olika typer av applikationer. Man kan skapa Windows-applikationer som är en vanlig applikation med fönster. Man kan skapa klassbibliotek Och man kan skapa bland annat smart device applications, alltså applikationer eller tillämpningar för handdatorer. Och i det här fönstret så väljer vi förstås Visual C Sharp Projects, och bland templates, alltså mallar, så väljer vi smart device application. Sen när vi har klickat på OK så kommer man till bild nummer 18 där man får välja målplattform och projekttyp. Och då ska vi då välja plattformen Pocket PC. Windows CE skulle man också kunna välja, men vi väljer Pocket PC. Och när man ska välja vilken typ av projekt som man ska skapa så väljer vi Windows Application, precis som det syns här i bilden då att vi har valt. Vi kommer till bild nummer 19 och nu är projektet igång. Och notera här då att vi har det här designverktyget eller designen till vänster. Vi ser inte någon programkod, för att det vi ska börja med här är att göra det formulär som applikationen kommer att använda sig av. Och den syns där då, heter Form 1. Och tittar vi i mitten av bilden här så ser vi att vi har dragit kursorn eller markören, muspekaren, till den här verktygslådan där man kan välja mellan olika typer av knappar och textboxar och annat. Vi har satt den vid button, alltså knapp. Och tittar vi nu på bild 20 här nedanför så ser vi vad som händer om man tar tag i knapp där det står button och drar iväg det till designverktyget och släpper. Då får vi just en knapp på designverktyget här och har skapat en knapp i vår applikation. Vi går ner till bild 21 och ser att vi har dragit dit en knapp till. Och vi ser också att man kan ändra storleken på knappen. Och den heter button 2, men man kan förstås byta text. Och om vi vill så kan vi dra dit andra sådana här kontroller som man kallar dem. Radioknappar, checkboxar och annat. Men vi nöjer oss tills vidare med de där två. Vi ska gå vidare och titta på bild 22. Och där inträffar någonting spännande. Det är nämligen så att den här designen, den genererar programkod. Det vi har gjort här är att vi har dubbelklickat på namnlisten i formuläret här i designen. Och det som hände då var att designen genererade programkod. Och så ser vi den programkoden här i ett kodfönster. Man kan växla fram och tillbaka mellan kodvy och designverktygsvy. Så fort man lämnar designverktyget och går till koden så genereras koden om utifrån vad som man har ritat upp i designfönstret. Och när man går tillbaka från koden till designfönstret så ritas det upp det som koden motsvarar. Det är ju samma sak egentligen, att se det uppritat eller att se det som kod. Det är bara två vyer av samma sak. Man kan, om man ställer till det i programkoden, så kan man få designen att krascha, men så länge man inte gör det så kan man växla fram och tillbaka. Låt oss nu provköra vårt lilla program. Och går vi till bild 23 så ser vi då hur man kan kompilera. Det enklaste sättet är kanske att välja i debugmenyn, välja start, vilket då kommer att göra att programmet kompileras, som man säger, deployas, alltså placeras där det ska köras, och körs igång. Och går vi ner och tittar på bild 24 så ser vi vad som händer när man klickar på start. För man får välja var programmet ska köras. Om det ska köras på emulatorn eller på en riktig handdator. Och vi ska då välja emulatorn. Den här dialogboxen finns också med i kursboken på sidan 85, och där har de fler alternativ. Man kan välja mellan flera olika årsmodeller och varianter av Pocket PC, men här så har vi bara Pocket PC 2002 emulatorn, bara en enda emulator. Och sen kan man då välja Pocket PC devicen, det vill säga den handdator som för tillfället är ansluten till vår dator. Går vi ner en bit till bild 25, så får vi se hur det ser ut när man kör igång emulatorn. Den kör vårt program. Och tittar vi sen på bild 26 så får vi också se den genererade C-sharp-koden som genererades för det här formuläret. Och vi ska inspektera eller titta lite grann på den här koden nu. Det finns radnummer längst till vänster, men de ingår egentligen inte i programkoden, utan de är bara med för att vi ska kunna referera till olika rader. I början här så finns det en del using-satser som talar om att vi använder de här klasserna. På rad 7 så står det namespace Smart Device Application 1, och Smart Device Application 1 är då den vår tillämpning, vad den heter, och det finns en namnrymd som innehåller de här namnen, och namnrymder i C-sharp fungerar ungefär som namnrymder i C++ eller för den delen paket i Java, så det är ett sätt att gruppera ihop klasser och annat. En av de saker som är grupperat i den här namnrymden hittar vi på rad 12. En klass som heter Form 1 som ärver från System Windows Forms Form. Och vi ser att vi har det här kolontecknet för att beskriva arv i C-sharp. Inte extends som man skriver i Java. Vi har några privata instansvariabler av diverse typer, men om man tittar på vad de heter så heter de button 1, button 2 och main menu 1. Och button 1 och button 2, ja, det är förstås de knapparna som vi skapade i designverktyget. På rad 18 har vi en konstruktor, precis som vi är vana vid från Java. Den har också en kommentar där det står att man kan lägga in lite egen kod där. På rad 32 finns det en destruktor, en dispose-metod. I Java brukar man ju inte använda det, men man kan behöva det i C-sharp ibland. Går vi dessutom ner en liten bit till på rad 36 så ser vi att vi har en rad som börjar med ett brädgårdstecken, som börjar med region också, och den används av när man tittar på koden för att kunna expandera och kollapsa regioner så att man får en överblick över vilken kod som finns. Rad 41, där finns en metod som heter initializeComponent som just lägger ut våra knappar i fönstret eller på formuläret. Och man ser att här så skapas knapparna på rad 44 och 45 med anrop till new, det är också precis som i Java. Och sen så lägger man ut dem med koordinater. Vi ser att det är en del exakta koordinater som placeras. Så här är en skillnad då jämfört med hur man brukar göra i Java. För i Java så vill man ju att programmet ska fungera oberoende av hur stort fönstret är. Och om man ändrar storleken på fönstret. Så därför arbetar man med layout managers i Java. Här i C-sharp så anger man alltså hårda koordinater. Och då får man då hoppas att skärmen faktiskt är så stor som man trodde när man skrev programmet. På rad 67 så står det End Region, och går vi sen ner till rad 73 så har vi Main-metoden där, och en av skillnaderna då mellan Java och C-sharp är att i C-sharp så stavar man Main med stort M medan man i Java stavar Main med litet M. Vi ska inte säga något mer om programkoden utan vi går ner till bild nummer 27 som handlar om det mer avancerade programexempel som finns i kursboken. Vi har gjort ett extremt litet och enkelt program med två knappar här, men i kursboken finns ett lite större exempel som handlar om cisterner och hur mycket som mängder av regnvatten. Provkör det där exemplet. Man kan ladda ner exempelkoden från den här webbsidan som vars adress står här på lektionswebbsidan. Det krävs registrering på den, men sen kan man ladda ner källkoden till alla exempel i hela boken. Och bland de saker som man bör lära sig då av exemplet är dels ja, det här att det finns en klass som heter system.windows.forms.form som alla Compact Framework-applikationer då innehåller. Det är alltid ett formulär som programmet bygger på. Begreppet kontroller, alltså engelskans controls, eller widgets kan man säga också, det vill säga knappar och textrutor och annat. Man ska också lära sig hur man gör för att lägga till nya formulär till en applikation och för att lägga till nya klasser. Och någonting som jag inte har tagit upp här då, men som är ganska viktigt, det är händelser. Ni kanske kommer ihåg från Java-kursen att man arbetar med händelsestyrd programmering. Det vill säga programmet står egentligen inte och väntar som ett textbaserat program brukar göra på att användaren ska mata in någonting och sen tar man hand om inmatningen. Utan användaren kan ju i ett grafiskt gränssnitt klicka på flera olika ställen, flera olika knappar. Vi hade ju två knappar. Och programmet kan inte stå och vänta på bägge knapparna, utan därför så genereras en händelse och sen finns det händelsehanterare. Det vill säga programsnuttar eller metoder i det här fallet som anropas när någon klickar på knappen. Och det beskrivs då i boken som man kan läsa mer om. Det finns också ett avsnitt som handlar om namnrymder som man kan förstå dem lite bättre. Det viktiga med den här lektionen och det här kapitel nummer 2 i kursboken, det är egentligen just provkörandet. Installera Visual Studio, provkör dels det här lilla enkla programmet som fanns i lektionen om ni vill det, men provkör i synnerhet den här större applikationen som beskrivs i kapitlet, så att ni kommer igång och kan jobba med Visual Studio och kommer igång lite med C-sharp också. Och därmed så är lektion nummer 3 slut. Tack för idag!